oss för att du är stor och mäktig och du regerar. Tack heliga ande att du är här just nu och vi har stora förväntningar på dig Gud. Att du gör någonting med våra liv idag Gud, att du rör oss här. Vi vet att du är stor och mäktig och du kan göra vad du vill Gud. Du har skapat den här jorden, du har skapat alla träden, alla fälten, allting. Du bestämmer om det ska regna eller inte Gud. Du har makten Herre. Och jag tackar dig för det Gud och jag vill lägga den här dagen inför dig Herre. Och vår framtid inför dig Gud. Och vi vill att du ska beröra oss och röra andra människor genom oss Gud. Och vi vill att du ska få regera i våra liv. Gud, du vet vår vardag. Du vet när barnen skriker. Och du vet när det håller på runt om oss här. Och det händer saker, Gud. Men jag ber Gud att du ska få regera i våra liv. Jag tackar dig för det. Jag tackar dig för den här bygden, Gud. Det här du har tänkt för den här bygden, Gud. Vi ber att det ska få gå i uppfyllelse. Och att du ska få regera på den här platsen. Det är helig mark. Det är du, Gud. Du är god. Och du vill regera över den här platsen. Du är mäktig att göra precis vad du vill. Vi tackar dig för det i Jesu namn. Amen.
Jag vill bara säga någonting om den här sången vi sjöng sist. Vi känner Eva-Lena Hellmark, kanske en del av er också, som skrev den här sången. Hon var regionledare. Ja, de har varit era missionärer, ja, och regionledare i Mellanöstern. Och så. Men jag bara tänkte på hur den här sången kom till. Det var en vardagsliv. Hon hade barnen springande vid pianot och i vardagsrummet. Och hon tänkte inte på att det skulle bli en sång som spred sig. Men hon vill bara ära Gud, liksom satte sig vid pianot och började spela. Och den här sången föddes så, mitt i vardagen, mitt bland barnen springande omkring sig.
Och det är så det är i våra liv, eller hur? Vi har tre barn och vi har mycket runt om oss. Det har ni också, ni har mycket. Det är inte bara barn, det är annat som är i vår omgivning, eller hur? Men jag kände idag, jag kände så här, Gud vill säga att han är god. Och han är stor. Och han är mäktig. Och han kan göra vad han vill. Om vi vågar lägga våra liv i hans hand. Och det är det vi försöker göra varje dag. Eller hur Henke? Det är så. Vi har fått av Guds nåd få vara i Tunisien. I ett arabland som ligger i norra Afrika. Nordafrika. Ett litet land. Det är 10-11 miljoner invånare. Som i Sverige ungefär. Men ytan är lite mindre än vad det är i Sverige. Vi är ett ganska långt avlångt land. Eller hur? Men det har varit muslimskt i många, många, många hundratals år. Och vi har fått av Guds nåd komma dit. Nu Henrik flyttade dit år 2000. Och sen gifte vi oss år 2002. Och då flyttade jag också ner. Och sen har vi varit hemma i lite omgångar. Men annars, vi säger så här, 4 år. Sammanlagt har vi varit i Sverige på den perioden. Annars har vi bott i Tunisien. Och Gud är god och han gör saker. Och det gäller bara för att följa med och våga följa med hans svängar. För ibland så tänker vi en sak, vi ser så här lite och Gud ser så här mycket mer. Han lägger sitt pussel. Han pusslar ihop det han vill göra. Men bara vi vågar göra det han säger vi ska göra. Det vill jag tala ut för er också. Att våga göra det, gå på profetiska tilltal från Gud. Och våga göra saker som Gud säger. Ibland kan det låta helt lite konstigt för oss. Men Gud vill något stort. Så vi får vara med och vara en pusselbit där nere. Vi har jobbat mycket med församlingsplantering i början av vår period. Mycket fokus. Och Gud har lett oss genom olika faser. Det är ju så i våra liv. Och han leder oss till någonting som han har tänkt. Och vi kan se nu att vi får personer vi har mött för 7-8 år sedan. Vi har en som ska vilja berätta mer om sen. Men han, när vi träffade honom så såg vi att han är väldigt öppen för Gud. Att han är muslim. Men han hade läst en hel del i Bibeln. Och det är inte så vanligt. Och han hade sett liksom. Han sa, nu kommer jag inte ihåg ordagrant för det är inte jag så duktig på. Vad sa han?
Han sa att han Vi frågar, vem är Jesus? Vem tror du Jesus är? Han är Guds perfekta kärlek som kom ner till den här jorden.
Det sa han. Och vi höll med, eller hur? Han vet vi fortfarande inte är helt kanske avgjord för Gud, men han ska jobba med oss i höst. Vi har många runt om som Gud har plockat ut liksom. Och nu lägger Gud ut sitt pussel. Vi har många gånger känt bara, oj vad det är liksom, varför är vi här i det här liksom, eller varför, ja, ni vet, ibland kan det kännas segt och trögt och man tycker det händer ingenting. Men Gud lägger sin plan ut. Vi har fått vara med nu sedan 2 år tillbaka, så startade vi en engelsk skola. För Gud sa det till oss. Vi hade inom vår familj behov, och här har vi 2 underbara människor som sitter här som var med och började. De kom bara ut så här. De bestämde sig, de vågade gå på vad Gud sa, eller hur? Hanna och Joakim. Hanna var lärare för våra barn 1 år. Och Jocke var med oss och stöttade oss i det vi jobbade med. Och det var en början på någonting. Och sen blev det så att nu har vi startat en skola. Vi är 3 par som jobbar med den. Den heter än så länge SOS English Academy. Men den kommer att heta SOS International School. Så fort vi får igenom de sista papperna här nu. Det har vi jobbat med ett tag. Och Gud har gett oss jättemycket favör. Och vi känner att Gud har sagt att, man ska ge en bakgrund lite grann till det. I Tunisien så är skolsystemet, det är väldigt tufft att vara elev i Tunisien. När man är 6 år så får man värsta utskällningen av fröken, läraren, om man glömt sin penna. Eller om man har gjort någonting fel. Ritat lite fel, skrivit lite fel. Det är väldigt press på dem. Och det är mycket auktoritärt i skolan. Och det är många barn som mår väldigt dåligt. Och Gud har talat till oss att vi ska få vara med och influera många olika delar i samhället. Och här har Gud gett oss en del. Så det är jättespännande. Vi var 14 elever när vi startade för 2 år sedan då, offentlig skola. Och då var det nästan bara missionärsbarnen. Men nu är vi 60 innan vi slutade. Och vi kommer säkert vara 80-90 elever till hösten. Och det är från 1:an, kan man säga då, svensk 1:a. Vi kanske till och med ska starta en förskoleklass där Daniel ska få vara med. Och sen upp till 9:e klass. Och även över det. Och det är ett jättestort projekt. Men vi har kastat oss ut i detta. För Gud sa att vi skulle göra det. Så nu gör vi det. Och det känns jättespännande. Och redan nu när vi hade ett lov på 2 veckor i våras. Så var det en kille, han är 7 år. Och hans pappa, han liksom så, han bara grät när det var tid för lov. Han ville inte ha lov. Och den här killen har gråtit varje dag när han skulle gå till skolan innan, på en annan skola. Så hans pappa, nu talar vi mycket om att han gråter, men hans pappa var tårögd när de skulle sluta till sommaren. Och han tackade oss och så sa han, det är fantastiskt det här. För vi vill liksom att barnen ska få, vi tar det för givet här i Sverige. Vi har liksom väldigt fina lärare, vi har folk som bryr sig om eleven. Eleven är i centrum. Och det är inte alls så där nere. Men vi försöker plantera in Guds riken i skolan hela tiden. Det är ingen kristen skola på något sätt. För vi kan inte jobba som kristna missionärer på något vis där nere i Tunisien. Men vi sår in Guds rike i hela skolan. Så jobbar vi. Det var lite det. En sak till ska jag inleda till det du tänkte säga sen. Vi har fått ett annat profetiskt ord som vi lever i lite. Som ska förklara lite allt det här som händer. Kommer att berätta sen. Det är att ni vet Elisa. Profeten Elisa mötte en änka. Och hon hade precis ett änka. Hon hade 2 barn och de tänkte ta barnen som slavar. För hon hade inte pengar tillräckligt att betala någon som hon behövde betala. För hennes man, ja, det var någonting så. Och i alla fall, hon ber Elisa, snälla hjälp mig. Då så hade hon en liten en liten flaska, men det är bara olja. Men den räckte inte långt. till allt det hon behövde betala till sin skuld då. Så då sa Elisa, då fick han ord från Gud, och sa han så här: gå ut och så samlar du kärl från alla dina grannar, så många du kan hitta. Så samlar du ihop alla de kärlen. Så går du in, stänger dörren med dina söner och så börjar du hälla det, va? Så hällde hon, kommer ni ihåg den här historien? Från kärl till kärl till kärl till kärl. Tills hon kom till sista kärlet och då slutade oljan att rinna. Och Gud har talat till oss att vi ska gå ut och samla så många kärl vi kan. Så därför försöker vi vara var en Gud sänder oss i samhället. På många olika sätt genom Friends of Tunisia som Henrik kommer att berätta om. Men det är därför vi jobbar med det här som vi gör, tror jag lite. Bland annat, det är mycket mer.
Ja, nej men det är kul att Ulrika är med den här gången, för att förra gången så var jag ju själv här, så ni fick inte se, och barnen är med. Daniel sitter ju där bredvid Ulrika, så ni får se dem, och Josef och Elia sitter ju där bak, så att ni får väl träffa dem här efteråt, vi fikat och lite grann. Men det är kul att ni som ber för dem och stöttar oss får även se dem fysiskt. Så att vi är så tacksamma för allt stöd vi har fått från den här församlingen i många år, som sagt var. Det är mer än, ja, säkert, jag vet inte hur många år, men mer än 10 år ni har stått med oss från den här församlingen. Och det, vi ska se en film nu strax. Och mycket av det vi står i, det är ju liksom ni som har lagt, egentligen varit med i dels att den gett ekonomiskt stöd, och sen även, det är fantastiskt med den här församlingen att det finns folk som ber varje vecka för Mellanöstern och Tunisien och Mellanöstern, och det, jag tror det är enda stället i Sverige jag har hört talas om det, så det är lite smått unikt, så bara för att sätta er på kartan här i Sverige, så att det är otroligt. Och jag tror i sista tiden det kommer vara Mellanöstern, är som ni ser, det sker hela tiden saker, det är en viktig plats, det skakar om, och nu vet med Israel, Mellanöstern frågan, och vi har folk som ber för Israel, men arabländerna, Mellanöstern, det kommer ske. Gud kommer att göra under i Mellanöstern större än vad någonsin sett, jag är helt säker på det. Det kommer skakas om på olika sätt. Vi har sett det med nu Jasminrevolutionen som började i Tunisien. Vi är den första demokratin i arabvärlden, men det skakade om många länder, och ibland undrar man vad är det som händer liksom. Men Gud ser mycket större än oss, och nu i Syrien till exempel, allting som har skakats om, men genom det folk kommer som flyktingar, folk Syrien kommer till tro, och vi vet inte alltid, men jag tror att det är viktigt att be för Mellanöstern i slutskedet innan Jesus kommer tillbaka, att det finns en stor, det kommer ske under, stora under bland araberna och muslimerna i sista tiden. Och vi har börjat se det på olika håll i södra Tunisien. Ni var ju med på en resa från den här församlingen. Det var väl en 20 personer och bad för Tunisien på olika ställen. Och en sak jag brukar ha sagt till de här turistgrupperna som kommer i södra Tunisien, be för att folk ska drömmar. Och det är det som berättade förra gången kanske också. Folk har haft drömmar ganska mycket i södra Tunisien. Och det är just där vi alltid bett mycket för det. Jag brukar alltid säga att det finns lite berberbyar lite nere i södra Tunisien. Be för folkska drömmar, och just bland dem det har skett sånt. Vi ska se på en video här nu, och det kommer gå i snabbt tempo, för den är gjord i först till en folkhögskola, en norsk folkhögskola. Och den här norska folkhögskolan gjorde filmen för oss, det går ganska snabbt tempo, det på norska, och vi hann aldrig, trots att det var vi som gjorde den, hann vi aldrig översätta den till norska själv, eller till svenska menar jag. Men jag ska tala till, det kommer spela samtidigt som jag kommer tala lite till, så jag kommer prata ganska fort. Jag kan köra igång. Tunisien, som ni ser, otroligt. Det är 12 miljoner faktiskt i Tunis närmare, och det är ju väldigt få troende.
Tunisien är landet som startat revolutionsbölgen bland arabiska land i 2011. Detta land är nu ett föregångsland för fred och demokratiska värderingar i en ustabil region.
Här är en demokratins gång, och det här är, handlar om varför vi jobbar med värdeprogram. Det är för att allting, värderingar påverkar hela våra liv. Och vi, på kulturcentret i stan, så kör vi mycket med värdediskussioner om förlåtelse, vi kör om tjänande ledarskap, vi kör barndramaprogram, vi kör om inre skönhet. Det här är en film till exempel som vi körde. Då kom 600, över 600 ungdomar till den här filmen. Eller barn och föräldrar var det. Och sen pratade vi om inre skönhet. Då fångade vi upp folk där. Det var kanske 30-tal tjejer som kom på tonårsgrupper sen och pratade om inre skönhet istället för i tonåringar fokuserar mycket till yttre. Det här är om förlåtelseprogram som vi har talat om. Men Nelson Mandela, han är väldigt omtyckt i Tunisien. Därför går det att använda hans namn och hans på olika sätt. För han talade mycket om förlåtelse. Och det här är hur vi försöker koppla nätverk i olika ställen i stan. Det här är en sån här språkgrupp. Och det här är Critical Mass som en cykelklubben. Den stora cykelklubben i SOS. Det här är förlåtelseprogram som vi har gjort i skolor för lågstadiebarn. Och det här är på ett barnhem, statligt barnhem som har det väldigt svårt barnen som bor där. Men vi integrerar med andra ungdomar som kommer dit och cykelklubb och vi gör cykeltävlingar. Det här är statliga TV som kom faktiskt och filmar en av våra event nu som vi hade i maj. Du kan pausa där, kan du pausa där? För att vara lite inte med just här, för att det här var det var faktiskt ett popband som kom från Norge, och det normalt sett använder vi inte popband från Norge, men en av dem var troende och de är kända i Norge, så vi tänkte, han sa, vi kan komma och göra någon gratis konsert. De gjorde 8 konserter i Europa, men så sa han, vi gör en gratis och ser om ni vill. Och då sa okej, så kör vi den på. Många tunisiska ungdomar tycker ändå om att lyssna på lite västmusik. Och då gjorde vi det med ett tema på att våga stå upp. Mod heter courage. Att våga stå upp mot saker som du känner är fel. Och inte följa med i grupptrycket. Våga säga nej till droger. Våga säga nej till mobbing. Våga säga nej till alkohol. Och börja allting som du, om du känner är fel, börja röka. Att våga kunna stå upp mot vad du känner är fel. Och det vet jag även i Sverige. Det är många man följer med i grupptrycket. Man börjar röka första gången för de andra röker. Man börjar dricka första gången för de andra dricker sig fulla och så vidare. Så att allt gick ut på det. Och utbildningsministern i hela området, i hela regionen, han tyckte det här är ju fantastiskt. Så han skrev brev faktiskt till alla högstadieskolor och gymnasieskolor i regionen, 30 stycken runt SOS och förorterna där. Så att han skrev brev att ta emot dem väl och ta emot. Så vi åkte runt på olika ställen och försökte få 10 ambassadörer på varje skola som vi kan sen möta, och de ska vara som ambassadörer för sin skola, föra vidare saker som vi talar om. Så att det här, och statliga TV:n hakade på och radiokanaler var stort uppmärksammat i hela regionen faktiskt. Kan vi köra vidare nu? Ja.
فرقة موسيقية نرويجية وذلك بحضور عدد هام من الشباب.
Koppla ihop med som har 1000 ungdomar i ett nätverk. Karis, det är vår högstadieklass här som är ute och pratar på en annan skola om just det här med mod. Några av vår högstadieklass, de är 25 stycken. Det här handlar om lite skolsystemet, hur tunisiska skolsystemet.
Moderne pedagogiske strategier blir sjelden praktisert. Mange barn får dårlig selvbilde eller blir voldelige på grunn av måten de blir behandlet av lærerne på skolen på. Og barn helt ny i 9 års alder har tatt selvmord på grunn av at skolesituasjonen de er uutholdelig.
Dåligt. Vi vill förändra det, göra en ny, modellera någonting
nytt i samhället. Här är den internationella skolan i byen.
Först är det lågstadieklassen här som kommer. Det var förra året då de bara 14 stycken som kommer här. Elias klass, men nu har man alltså, det var 14 stycken då, nu har vi alltså växt till 60 elever. Det här är världen som det står på engelska, men det handlar om bibliska värderingar mångt och mycket som vi försöker få in i skolan. Och vi talar mycket om det för eleverna. Det här är Ashley som var lärare där. Hon var 5 år när hon fick ett kallelse till Afrika, inklusive Nordafrika. Och när vi utmanade henne, då kände hon att vi ska åka. Det här är högstadieklassen. De kommer från 15 olika länder från vår skola. 30% tunisier och ungefär. Det här är lärarträningar som vi har dels på vår skola men även på andra platser med engelsklärare i samhället. Det här är en en annan skola som Onna var och undervisade, som de har startat upp, inspiration av oss har de startat upp den skolan. Det här är på universitetet i stan som Ashley och Onna talar om ett nytt sätt, ny pedagogik och så. Och det är faktiskt Manfred som satt där till vänster, han kommer vara en rektor på högstadiet kan man säga. Och det här är vårt team. Det är Ashley till höger, Njolemari, Onna och vi till vänster där. Så att det här hinner jag inte berätta allting om. Men det är Friends of Tunisias arbete. Det är SOS English Academy. Och det är ett fred- och studiecenter som vi vill starta upp. Det här fred- och studiecenter som vi vill starta upp, det är ju en dröm att kunna förmedla mera djupare värderingar i samhället. På kulturcenter, på ungdomscenter, på de här olika ställena så är det ju att vi kan tala mycket om värderingar, men vi kan inte tala så mycket om, gå ännu djupare och tala om Jesus och så. Men det är en plats som ett freds- och studiecenter, så vill vi komma in och prata. Jag tryckte av knappen här. Förlåt. Men vi vill prata på det här freds- och studiecentret är en dröm som vi fått och startat upp för att kunna gå djupare och prata om tolerans till exempel, och kunna tolerans att alla kan ha biblar, att det inte ska vara något konstigt. För att nu är det så, det går knappt att få tag en bibel till exempel i hela landet. I hela landet så går det knappt att få tag på en bibel, och det är ju hemskt att det ska vara så. I huvudstaden, i vissa bokbutiker kan det ibland finnas biblar, men så blir det någonting, de stänger ner, kanske det blir någon som blir arg och så vågar inte bokbutiken ha dem kvar. De sätter press på dem olika sätt. Så att, men i Tunis huvudstaden så kan det finnas ibland. Men vi har en professor till exempel som jag nämnde om förra året som jag har fått väldigt bra kontakt med. Han har 25 doktorander under sig. Han har 50, bara i år alltså, och 50 som gör kandidatexamen under sig, och han är erkänd professor eller doktor i de här islamsk civilisation. Så alltså han är muslims alltså inom ämnet islam, så är han professor. Men han säger klart folk ska läsa bibeln, folk måste läsa bibeln tycker han. Och det är fantastiskt att han säger, han brukar till och med på sitt kontor lägga bibeln ovanför koranen ibland, och folk kommer i koranen, jag vet inte om ni känner till muslims tradition, så ska ju koranen alltid vara den högsta boken, ingen annan bok i biblioteket ska ligga ovanför koranen, det är absolut viktigt, och han lägger bibeln uppe på den, då liksom kommer, varför gör du så här, koranen är ju större, nej bibeln, folk, ska du vara en bra muslim så måste du läsa bibeln säger han, annars går du inte förstå någonting. Men, och så kommer han in och när vi sitter och pratar med honom, då sa han ju liksom så här att Jesus, han är ju Guds ord, eller hur? Vart är det står och skriver frågan oss? Är Markus 1 eller Johannes 1? Ja, Johannes 1 sa vi. Ja, det är ju så att Guds ord, du kan inte skilja Guds ord ifrån Gud. Det är helt ett, och Jesus är Guds ord. Vad är det du säger, tänker vi, den här muslimska professorn? Du säger ju att Jesus är Gud, indirekt. Att, ja, och det är liksom, ja, det går inte skilja åt Guds ord och ord, men muslimerna hade förstått det riktigt. Och han har en professor, en som gjorde doktorera under han förra året, doktorerade i att Jesus var, eller frälsaren i gamla och nya testamentet. Han har haft en professor som har gjort en bibelöversättning i SOS. Den bibeln kan vi använda oss av nu, för att den behöver inte smuggla in. Så den är en av de första som finns tillgänglig och som vi inte behöver. Det går inte att köpa den överallt, men på en bokmässa, stor bokmässa, så stod Njol med en stor kartong. Han köpte en hel kartong med flera hundra sådana biblar. Och för första gången så kunde han säga till en polisman medan han skulle göra något. Kan du bara stå och vakta den här medan jag ska in och hämta något? Ja visst, sa polismannen. Och förut måste vi smuggla in dem här. Och den här professorn säger, jo men de måste ha en översättning så att de förstår, så de kan verkligen förstå Guds ord. Vi har haft många, det är egyptiska biblar och, som vi har haft, och många av de orden som de använder är svåra för dem att förstå. För att det är, som ni vet, är det 10 miljoner kristna, eller som ni kanske vet, är det 10 miljoner kristna i i Egypten, många av de namnkristna, men det har blivit liksom väldigt separerat samhälle och de har sina egna ord och mycket annat, så att de biblarna är faktiskt svåra för tunisier att förstå. Och jag ska ta med det också i Guds ord, för att det är många saker som Gud har talat till oss genom ordet på slutet. Ibland så känner vi den här skolan och starta upp skola. Det tar ju tid och kraft. Och vi drömmer om att vittna och lärjunga träna folk. Vi har varit ute på landsbygden. Vi har berättat förut hur Gud har gjort under, befriat människor på landsbygden från demoner. Och folk har kommit till tro. Och det är någonting vi vill fortsätta med. Men sen är det olika faser i livet. Vi har känt, vi vet inte hur många år vi kommer att vara kvar. Kanske blir bara några år innan. Vi vet inte riktigt. Men sen Josef ska upp på gymnasiet och olika saker. Så att det kanske blir en längre paus efter ett par års tid. Och då har vi fått att bana väg, som det står i Jesaja 57. Bana väg och röj bort stötestenarna för mitt folks väg. Liksom, ta bort, eller i Jesaja 62 står det röj bort stenarna. Och jag ska ta med i krönikeboken strax. Jag ville bara nämna dem. Att det var ju när kungarna skulle rida in i Jerusalem på den tiden. Då var det ju mycket stenar, det är inte som nu asfalterade vägar, utan det handlar ju om att när hästarna, större grupper av människor kom, så kunde det inte ligga massa stenar som hade fallit ner från bergen eller kommit upp ur marken, utan det måste röjas bort de här stötestenarna. Så att, och det är någonting vi har fått profetiskt, röj bort stenar, röj bort, bana väg för Herren i Tunisien, och det är även bana väg för andra. Jag tänkte nämna lite om att bered en väg, hjälp andra att utbreda Guds rike. Många gånger tänker jag, hur ska jag utbreda Guds rike? Och det gör vi genom också att hjälpa andra att utbreda Guds rike. Så genom skolan till exempel som vi har fått, så är det familjer som flyttar nu. Till exempel en argentinsk familj som ska jobba i, han jobbar i Libyen nu. Vi var den närmsta skolan till Libyen och han hade aldrig kunnat kommit dit om inte vi hade haft vår engelska skola. Så han åker ner till Libyen som är bara kanske 30 troende. Tunisien är det nu kanske 600-700-800 troende. Det var när jag fick en kallelse till Tunisien på 90-talet var det kanske 20-30 troende i ett helt land. Så att det är otroligt få. Men genom skolan så har vi känt att bana väg för andra. Vi banar väg på så sätt att vi frigör andra missionärer i framtiden som vill komma. För det är väldigt svårt, den tunisiska skolan. En del som har försökt ha sina barn där, men det har varit väldiga svårigheter. Och har man då barnen i medelålder, då är det väldigt svårt att flytta till Tunisien. En familj som kommer nu, han kommer jobba på ett laserföretag och vara vd, en svensk familj. Det är väldigt få svenska familjer som bor där. Det är bara två andra tror jag svenska familjer förutom oss som bor där. Men nu kommer ytterligare en familj. Deras barn ska gå på vår skola. Och han ska vara vd för ett laserföretag. De har brunnit och kommit ut i missionen kanske 10-15 år. Men det var nu öppna upp sin dörr. Och det var skolan som beredde mark för det. Så att och den kan, vi drömmer och ber om att den ska få leva kvar i länge och den ska få breda ut sig och bli större och det kanske på andra platser. Vi pratar om kanske ha satellitskolor kopplade, att du kan vara i andra städer med uppkopplade till skolan. För att skolor och barn funkar inte för barnen, så är det väldigt svårt att bo i ett annat land. Så att det är en av sakerna, plus att vi vill modellera någonting med skolan i samhället. Och det är också Guds rike. Guds rike är ju så här att det är ju församlingen finns i Guds rike, men Guds rike är ju mycket större än bara församlingen. När vi sprider kärlek, glädje, frid någonstans, då utbreder vi Guds rike. Det är andens frukter, men rättfärdighet, glädje och frid står det ju i Guds rike. Det är så vi brukar alltid tänka, hur kan vi utbreda Guds rike idag? Kommer jag hem till familj brukar jag tänka, hur kan jag utbreda den? Om inte jag kan det med ord idag, så kan jag i alla fall utbreda det med glädje, med kärlek, med frid, med någonting som tillhör Guds rike. Och Gud är ju kärlek, så det är också, kärlek är ju Guds rike. Och det finns undersökningar som de har gjort som visar på att faktiskt den största vägen för att muslimer kommer till tro i världen är genom kärleksgärningar. De kommer till tro genom drömmar, de kommer till tro genom under, befrielse, olika. Men största är kärleksgärningar. Så till er som församling så skulle jag vilja utmana er. Kärlek. Vet du inte hur du kan nå muslimer? Gör en kärleksgärning. Tänk om ni som församling det här året, kommande året, kunde göra. Hur många av er känner en muslim här? På något sätt, i arbetet, grannar, eller på något sätt. Det är lite olika och jag förstår att en del känner dem djupare, en del kanske bara en ytlig kontakt och olika sätt. Men det är ganska många av er på något sätt. Om ni till de personerna som ni känner, eller andra personer som ni inte känner, kunde göra kärleksgärningar, börja be för den personen och bara visa kärleksgärningar. Gör någonting för dem. Och jag tror Gud är en Gud av kreativitet. Han skapar ju blommor, hela världen, allträden. Vilken kreativitet. Har ni varit på ett akvarium? Sen vi har varit på sådana här stora akvarium och bara sett alla fiskar. Enorm kreativitet Gud har. Och den kreativiteten tror jag ska smitta av sig från Gud till er. Ta emot ifrån Gud. Be att du ska bli kreativ, för Gud är kreativ. Be att du ska kunna tänka nytt. Hur ska jag kunna visa kärlek kreativt till mina grannar, till folk runt omkring? Hur ska jag kunna utbreda Guds rike? Om alla av er gjorde, tog den här utmaningen till er idag. Att gör kommande månaden tre kärleksgärningar. Och sen fortsätt på olika sätt. På olika sätt börja med kärleksgärningar. Jag vet att ni redan gör, men börja hela församlingen se det här ännu mer, så är jag säker till nästa sommar när jag kommer här så har under skett. Folk har kommit till tro, det har börjat ske under. Vi ska läsa från första krönikeboken, kapitel 17. Och ibland är det ett långsiktigt arbete som vi får bedriva. Och ibland kan det här långsiktiga när man kämpar på kännas lite tungt. Och det gör det för oss också, som vi sa med skolan här, att vi känner, det är ju från Gud, vi känner att vi kallar det till Gud. Vi känner det här med Friends of Tunisia och på olika sätt utbreda Guds rike. Men det tar ju tid och kraft av oss. Ibland sitter man där och känner, jag skulle vilja vara ännu mer ute bland folk. Men det finns olika tider. Och jag ska läsa om David i kapitel 17 här. När David satt i sitt hus sade han till profeten Natan. Här bor jag i ett hus av cederträ, medan Herrens förbundsark står i ett tält. Natan sade till David, gör allt som ligger på ditt hjärta, till Gud är med dig. Men den natten kom Guds ord till Natan, han sade, gå och säg till min tjänare David, så säger Herren, du ska inte, det är inte du som ska bygga det hus där jag ska bo. Och David här, jag har fått den här versen lite inför sommaren här och lite inför vad Gud talar i olika perioder för olika bibelord. Men här, Gud har varit på mig väldigt starkt med de här ordet om att här får David, han känner att han vill göra något större. Och Gud hade aldrig krävt det liksom. Han känner att han bor i ett fint slottsliknande hus av cederträ. Men Herrens ark som var heligt i ett förbundstält. Sen vet vi ju att det var där han uppenbarade sig. Vi vet om att hur det är ett annat förbund. Vi är ju det nya förbundet. Vi behöver inte bygga stora byggnader eller tempel eller så. Utan vi gör det på ett annat sätt. Vi är de levande stenarna. Men David fick till sig det här. Jag tänker också det här med profeten. Får du någonting som du känner ifrån Gud? David får någonting. Men han är ödmjuk. Han var ju mäktig kung. Han kunde göra vad som helst. Han kunde säga, då sätter jag igång och bygger det här templet. Men han frågar profeten Natan till att börja med. Han visste att Natan var en man av Herrens hjärta. Han visste att Natan hade stark koppling med Gud och kunde höra Guds ord. Så han bollar det här med honom. Vad tänker du om det här? Och först säger Natan vet ju att David är ju en Herrens man också. Som älskar Gud. Han gör allting, säger han först här. Den natten kom Guds ord till Natan. Han sa, gå och säg till min tjänare. Eller först sa han, gör allt som ligger på ditt hjärta. Ty Gud är med dig. Först är det så, för han tänker, Gud är med David i allting. Han är ju en Herrens man som lever nära Gud, som lovsjunger Gud dag och natt, som lever med Gud. Men så profeten får ändå här på natten: det är inte du som ska bygga det hus där jag ska bo. Så att det är bra att bolla med andra folk vad vi får upp. Det kan vara så att många i församlingen känner: ja, men det här känner jag också, det här har fått upp. Men tala ut det, börja kanske en mindre grupp, tala ut och börja be för det. När vi hade det här med skolan, när jag började få det här och vi skulle göra en engelsk skola här i Tunisien, så delade jag det med några som bad. Jag kommer ihåg en gång i Skövde, folk som bad att vi skulle, det första nu från början sa vi, var den lilla svenska skolan. Och det var ju väldigt ynklig början. Jag sa till Hanna och Joakim: det här är ni pionjärer, ni kommer få stå i spetsen. Och sen tror jag kommer något större. Jag vet inte hur mycket ni kände. Ja, kan det här vara verkligt kanske? Eller så tänkte ni: jo, det är verkligt, det vet inte jag. Det får ni fråga dem för fikat. Men de gick i tro och åkte. Tänkte Hanna och Joakim, på 2 veckor så bestämde de sig. På 2 veckor. Eller 3 veckor kanske. Från vi först pratade med dem i telefon. Den första gången vi mötte dem, Hanna och Joakim, vi kände, hade fått ett datum. Var det 23 mars eller? Vad sa du? Jag tror det var 23 mars hade Ullis fått ett datum. Vi måste ha klart med lärare om vi skulle kunna åka igen tillbaka till Tunisien. Så måste vi ha klart med lärare innan 23 mars. Tiden gick, vi såg ingen lärare. Sen ringde en liten unge, Joakims systers pojke. Han var bara några år gammal då, han ringde fel. Men så kände jag, nej, det här var från Gud. Så jag bad Ullis ringa upp igen. Och när de ringer upp där igen, så var det ju så att Hanna satt där i rummet. Och först sa Caroline, som Joakims syster, att nej, vi vet inte det. Men så satt hon där och kopplade upp med det här. Och Joakim och Hanna hade fått en liten dröm att kunna göra någonting, om de blev utmanade till mission, kunna göra någonting. Det är den lilla drömmen som Gud talar till oss. Jag hade fått den drömmen om att sen att, jo, men det skulle bli någon stund. Men det där datum var viktigt, 23 mars. Och sen samma dag som vi möter dem, så säger de: vi åker. Skulle ni kunna göra det här, någon av er? Om vi bara känner det så fort. Men gå in i vad Gud kallar er till. Tveka inte. Men det är fantastiskt här med David. Han känner det, men bollar, okej. Okay. Tänk dig en stor kung här. Det är inte alltid vi som ska göra hellre verket. Det är inte alltid vi som ska göra allting. Ibland ska vi bara hjälpa andra igång. David, han skulle hjälpa Salomo igång. Det var inte han som skulle bygga det här palatset eller templet. Och ibland så tänker vi så här: David som var mäktig kung kunde tempel. Jag ska bygga kungens tempel. Jag ska bli känd. Det ska heta Davids tempel. Och det vet ni ju, romarna, de var kända för stora byggnader. De ville gärna att det skulle heta kejsarens namn. Skulle sitta vid ingången på städerna liksom, och på olika platser. De ville ju bli berömda. De väntade inte till att deras söner skulle bli berömda. De skulle upphöjas. Men David hade ett ödmjukt hjärta. Han sa okej, okay, han fick det här. Så han började förbereda. För vi kan se i vers 11. Så står det vidare där: till det ska ske när din tid är ute och du går till dina fäder, att jag ska upphöja en avkomling, en av dina söner, och jag ska befästa hans kungarike. Sen kan vi bara ta i första krönikeboken kapitel 22 och vers 5. Och det handlar om förberedelsen av tempelbyggnaden. Och det var ju så att det krävdes enormt mycket material för det här. Salomos tempel blev väldigt känt. Men David tänkte här, han tänkte nämligen: min son Salomo är ung och vek, och huset som ska byggas åt Herren måste göras mycket stort, så att det blir berömt och prisat i alla länder. Jag ska därför göra förberedelse för det. Så gjorde David en stor mängd förberedelse före sin död. Allting började med den här drömmen, att han kände att Herren, sark kunde inte vara bara i ett förbundstält. Det måste upphöjas så att hans namn ska bli berömt. Det måste vara någonting som blir berömt för alla folk liksom. Som blir stort, så att Gud blir berömt och prisat i alla länder. Det var det som var hans mål. Och han började förbereda. Men hur många år tror ni det tog? Jag vet faktiskt inte. Det är kanske Ingrid eller någon annan vet. Men det var klart, det tog ju tid att samla in allting det här. Det tog ju väldigt mycket tid att samla in och förbereda. Och även sen för Salom att bygga templet. Det är ju saker, ibland måste vara uthålliga. Och som är församling, ibland känner man att allting går för långsamt. Och det gör vi också i Tunisien. Fastän det sker saker känner man att vi vill ju väckelse nu. Vi vill ju stora väckelser. Och men ibland man får tjäna det man känner är från Gud. Tjäna troget in i det. Lägg ner ditt hjärta i det. Ge inte upp som David gav inte upp. Och det blev ett tempel. Och vi kan läsa från första kungaboken. Om vi bläddrar tillbaka lite till första kungaboken kapitel 10. Och det här är när Salomos tempel är klart. Då står det så här. När drottningen av Saba såg Salomos hela vishet och såg huset han hade byggt, alltså templet. Och rätterna på hans bord och hur hans tjänare satt och hur de som betjänade honom skötte sina sysslor. Hur de var klädda och hans hovmän och brännoffren som han offrade i Herrens hus blev hon utom sig av förundran. Och vi vet att de hade ju fått väldigt specifika order från Herren hur de skulle utföra tempeltjänsten, hur folk de skulle vara klädda, hur allting skulle vara uppbyggt. Och hon sa det till kungen, så var det då sant det jag i mitt land hörde om dina ord och om din vishet. Jag vill inte tro det förrän jag kom hit och fick se det med egna ögon. Men se, inte ens hälften hade berättats för mig. Du har långt mer vishet och rikedom än jag hört genom ryktet. Vi kan bläddra fram i vers 24 där också, så står det. Från alla länder kom man för att besöka Salomo och höra den visdom Gud har lagt ner i hans hjärta. Men det var det sista bibelordet, och sen ska jag berätta lite från Tunisien. Men det som jag kände med de här orden var ändå att Salomo där, han, det byggs det här templet och det blir, Guds namn blir prisat. Till och med än idag så kan man höra om Salomos vishet. Till och med bland icke-kristna använder ibland och talar om, använder ordspråk som han skrev. Eller hans Salomos vishet än idag. Och det, Gud la ner vishet. Men Gud, det var långt jobb samtidigt. Det var inte bara, templet byggdes inte bara så. Det var långt kämpande. Och det vi kämpar nu i Tunisien med på olika sätt är, vi drömmer och utbreder Guds rike. En sak som vi har fått till oss genom är skapa nätverk i samhället. Och vi kan inte alltid, den här dansklubben, ni såg en dansare i rött, hon dansade runt som en ballettdansös där. Och den dansklubben försöker vi till exempel koppla ihop med. Och den dansklubben kanske har 1000 ungdomar i sitt nätverk. Och då kan man ju tänka, ja, de är sitt nätverk, vi är här. Men istället för att tänka vi och dem så har vi mycket mer börjat tänka, koppla ihop. Försök koppla ihop med alla människor i samhället. Bygg nätverk, koppla ihop. Så att de inbjöd vi till den här konserten. Okej, häng på, kan ni göra förnummer innan gruppen ska spela? Ja, det ville de, för de hade kopplat ihop med oss lite innan också så där. Bara lite grann så där vi hade pratat. Och vi ställer upp för det. Det ville de ställa upp med. Men så såg de allting vi har börjat gjort med Friends of Tunisia. Så de här det är ett par som leder det här. Fransk-tunisiskt par. Jalel, han är tunisier. Frun, han är ursprungligen från Frankrike. Men bott kanske 30-tal år i Tunisien. Och kanske ännu mer. Och de känner det här är jättebra det ni gör. Och han har lite av det här. Även om inte han är frälst än. Han börjar köra. Jag vill göra gott för alla ungdomar. Många av de där ungdomarna som är i dansklubben. De hade varit ute och hållit på med droger. Det finns mycket hash och marijuana som ungdomar sitter med. Det har blivit väldigt utbrett och mycket annat också. Andra problem. Så att de hade kunnat vara ute i kriminalitet. De hade kunnat, men nu fångas de upp av den här dansklubben. Och de känner, när man pratar med ungdomar i dansklubben. Det här är vår familj, säger de. Det är vår familj och Jalel, han är vår pappa liksom. Och det känner vi liksom, tänk ett sånt par. Kan man nå dem i evangeliet? Kan man nå dem och vinna, se dem komma in i Guds rike? Vad kan hända? Vad tror ni kan hända? Det kan få effekter i hela det här nätverket bland tusen ungdomar som ser upp till dem. De ser, det här är min pappa liksom. Många kanske inte har en pappa som är hemma eller som super eller inte tar ansvar. Och de här kan få enorma effekter. De efter det här, de var hem på oss på grillfest och de säger, vi kopplar ihop med er. De bara, vi älskar er, sa de till oss liksom. Och de pussas ju på ett tunisiskt sätt liksom. Och men man känner, de verkligen älskar oss. Vi har startat ett kontor, ett litet kontor bredvid en fotbollsarena. Fick väldigt bra pris att hyra där. Där kommer ungdomar hela dagarna. Men han brukar vara alltid på ett café där. Man kan tänka att det är en slump, men vi tror inte det. Så att be för sådana här nyckelpersoner. Be för Jalel, dansklubben. Be för Mossen Tillil, den här professorn som har kontakter i hela samhället. Han har undervisat för alla fängelsedirektörer i Tunisien. Han är en sån här nyckelperson. Mahfoud, som kommer att vara vår rektor, han har mycket, han har åkt fram och tillbaka. Det är han som har hjälpt oss också nu att ministern, den utbildningsministern, regeringen skrev nu på våra papper. Och det är på jättekort tid. Det brukar ta, i Tunis stod det 4 år för den internationella skolan med stort ekonomiskt uppbackning att få sina papper. Och vi jättesnabbt jämförelsevis. Och det känner bara, Gud, tack för att ni ber. Det känns som favör. Och det är böner bakom. Jag är helt säker på att det är folk som ber, att ni ber för oss. Som kopplar upp att det finns böner på andra ställen. Att vi får favör. Hur kan det gå så fort för oss som inte har någon ekonomi att starta skolan? När stora skolor med stor ekonomi tar det jättelång tid. Som har stor uppbackning på olika sätt. Och i Tunis är det mycket lättare för ambassadörer som måste ha sina barn på skolor. Mycket, mycket mer internationella businessmän och sånt än i SOS. Men det är ju nåbe nu för den här inspektionen som ska has också. Men bön är enormt viktigt och det känner vi att vi har ekonomiskt understöd. Ibland undrar, hur kunde vi få den kontakten? Det är bara Gud. Den här utbildningsministern i regionen, han råkade komma med. Man kan känna som ett på bananskal på en utbildningskonferens vi hade på Friends of Tunisia. Det var någon äldre man som vi hade kommit i kontakt med. Den här äldre mannen, han pratade, vi tyckte han pratade för mycket. Han ville prata 80% av tiden. Men så känner vi vill ändå, han har ett gott hjärta, han vill koppla på. Det var han som drog dit honom. Han sa, allt de gör, jättebra, sa han. Du måste komma hit. Så att vi känner som favör. Och det är liksom inte en slump. Nu till exempel så bjöd ambassadören i Tunisien in oss, eller svenska ambassadören i Tunisien in oss på en sån midsommarkonferens. Jag har aldrig blivit inbjuden förut med pans tillsammans med andra ambassadörer och med andra regeringsfolk, och en del svenskar också var där, men det var inte alla svenskar som kom dit. Men han bjöd in, och han skrev direkt ett papper till oss, till skolan, att det här är jätteviktigt för hela regionen, för investeringar, för business, att den här skolan finns, och som han skickar med våra, så det påverkar också. Vi fick in den precis i tid till att papperna skulle komma in. Så mycket så här man känner, det är små detaljer kan tyckas, men det tillsammans så ger enorm favör. Så att det är gott, flera av er, det var gott också att han och Joakim kunde komma, för att det visar någonting som jag också vill förmedla. Det lilla ringa begynnelsen till någonting. Det lilla begynnelsen av den här lilla gruppen som ber för Mellanöstern. Det kan bli så mycket större. Det kan växa till. Den lilla visionen jag fick om en skola. Jag som hade mitt sämsta ämne var engelska i skolan. Skulle jag kunna bygga en skola? Det är bara favör av Gud att vi driver den skolan nu. Någonting byggs upp. Att vi har favör i samhället. Vi också, vi drömmer om att kunna se ännu mer folk komma till tro i år. Jag brukar liksom ha en längtan att se någon komma till tro då och då genom mitt liv. Men i år måste jag säga, jag har inte sett någon person kommer till tro genom mitt liv. Men däremot så andra folk som man har lett till tro, till exempel i Morad i grannstaden, han leder husförsamlingen där, den växer till. Där ser de folk som kommer till tro hela tiden. Algeriet har ju berättat förut hur det sprids genom det lilla ordet som kom dit, så är det hundratals i hans hemby som kom till tro. Så att det är det som är planterat förut, det växer ju till. Men samtidigt så, nu Ashley, hon var 22 år gammal som flyttade till Tunisien. Tänk då, 5 år fick hon en kallelse till missionen. Och 5 år fick hon den här kallelsen. Hon har legat och grott att hon ska komma ut i mission. Och sen, hon fick olika erbjudanden, enormt, en av våra duktigaste lärare, enormt duktig. Hon kände när hon fick Ben som är tillsammans med oss och driver skolan. Sa bara nämnde det här ute i sin församling. Då var det, hon snappade upp det och kände det är jag som ska åka dit. 22 år gammal och hon har varit, hon är inne på sitt andra år nu. Och här, bara fånga upp vad Gud säger till er. Onna, tänk dig, hon var ju 60 när hon flyttade till Tunisien. Så det är inte för sent att börja någonting. Vad Gud vill sätta igång någonting nytt även om man är över 60. Hon kunde gå i förtidspension nu då i USA. Eller i förtid, men i USA kan man gå i pension vid 60 tror jag. Vanlig pension också. Och hon har varit lärartränare 25 års tid och hon åker till oss. Det är bara favör från Gud att hon ville komma till oss, en liten skola på 14 elever när vi startade. Och hon känner åker till oss. Jag tror jag ska lämna över ordet till Ullis.
Okej, ja. Han gav mycket till mig. Jag vill tacka Gud för det Gud gör. Vi behöver avsluta. Vi tackar dig Gud för det du gör. Att vi får vara med i den del som du gör här. Och vi ber för avslutning av det här mötet att du ska få tala till oss Gud. Och vidga vad vi gör. Hjälp oss att våga gå på det du säger att vi ska göra. Om det är smått att gå och tala med en människa, bjuda in någon. Eller om det är större saker. Gud, hjälp oss att lyssna på dig. Vi ber om dig i Jesu namn. Mm.
Ja, tack Herre för den här församlingen Herre. Tack Herre för att du ska göra under. Jag ber för alla de här muslimerna som de känner i det här samhället. Så många muslimer, så många händer som räcktes upp. Och jag ber Herre för under bland de här muslimerna i år Herre. Jag ber om att du ska ske under. Jag ber om att du väcker upp en kreativitet. Hur man kan visa kärlek till dem här. Åh, på alla möjliga sätt här. Vill vi förmedla din kärlek här. Vi vill att ditt namn lyftes upp. Du blir prisad här. Vi vill inte bygga ett stort tempel. Men vill så ut i samhället. Vi göra saker som sätter så alla kan se. Titta. Här, de älskar. De älskar så mycket. Se deras kärlek bland varandra. Älskar varandra. Plus att de känner deras kärlek utåt i samhället. Jag ber att det här ska vara som den här församlingen. Är de levande stenarna. De ska bli synliga i samhället. Hela Tingsryd med region ska se. Det är en församling som älskar sina grannar. Det är en församling som älskar muslim. Det är en församling som älskar invandrare. Det är en församling som älskar folk här. Det ska bli synliggjort i hela samhället. Kommunen ska veta det. Folk runt omkring ska veta det. De ska vara känd för sin kärlek här. Jag ber om det här. Så jag ber om att det ska bli som en kärleksvåg i år här. Ja, herre, jag ber om att det ska bli en förändring, ännu större förändring. Ja, herre, då ska vi drivas av kärlek, inte av krav och tvång att jag måste göra en kärleksgärning idag. Nej, herre, utan lägg ner, låt dem vara inför tronen, herre. Låt dem vara inför ditt hjärta, låt dem komma nära dig så de känner, jag vill göra det här för min granne. Jag vill bara älska ut och de får mera energi efter de har gjort kärleksgärningen än innan, herre. Jag ber om att det ska bli en sån glädje. De ska drivas av en sån enorm kärlek till folket runt omkring. En enorm kärlek ska driva dem. Vi vill vara drivna av kärlek här. Vi vill inte vara drivna av egna prestationskrav eller någonting annat. Men tack Herre, det ska bli naturligt Herre. Och tack för dem som har barn Herre, som känner att de hektiska situationer. Tack att du kan använda dem mitt i det livet. Precis som Eva-Lena Hellmark. Att du, den här sången kom till mitt. När hon satte med alla barnen och som sprang runt och grät och lekte på olika sätt. Så föddes någonting från dig. Och det ska födas saker här på lekplatser. Det ska födas saker som kommer genom här dagiset. I naturliga vardagssituationer här. Och i naturliga vardagssituationer, där ska det få födas fram någonting. Jag ber om det, Herre. Åh, Jesu namn.
Jag känner också när jag kom in här och satte mig, så såg jag den här fina bonaden ni har här. Så att jag funderar, just det, är händer som sträcks upp. Och så kände jag liksom det här, som just att ja, lovsång och att upphöja Gud med hela sitt hjärta ska få präglas också på ett nytt sätt. Så jag ber ut det, Gud, att det ska få ske en att få ära dig här på den här, på den här platsen, men på hela, i hela området, Gud. Så ber jag att du ska få bli upphöjd och ärad från hjärtat. Och att kärleken ska få bli brinnande starkare än någonsin, Herre. Och ber jag om det i Jesu namn. I Jesu namn.
Vad fantastiskt kul att se så mycket folk. Jag tycker det är mycket folk en sån här dag i augusti, sommaren här. Så att, och från, ni har ju folk från olika länder också, så att det är fantastiskt att se. Jag ser nya ansikten också och ser gamla ansikten. Men tack för att ni står med oss ännu en gång. Och vi ska inte be för att ännu större under. Vi fortsätter också med lärjungar, träna folk som har kommit till tro och på olika sätt följer upp dem och vittnar. Men be om att vi har tagit rätt prioriteringar. Men tack för allting ni har betytt för oss under de här över tio åren. Tack för att ni står med, så att det kan vara möjligt att utbreda Guds rike på olika sätt. Vi älskar, vi känner väl väldigt gott med er och den här bönens som finns i er församling, bönens ande, att ni tror verkligen på bönens kraft. Så, och Gud välsigna er.
Vad Gud gör i våra liv, så att det som han har tänkt för var en av oss där personligt, att det får förverkligas. Alltså jag har en väldigt stark känsla av att det finns någon eller några här som brottas väldigt djupt med den här frågan om kallelse till tjänst av något slag. Ja, du vet själv om det är så. Men samtidigt, det som vi har hört här nu, så är det väldigt viktigt att, ja, men att jag blir klar över det här vill Gud med mitt liv nu. Och att det blir helhjärtat. Vi ska tillsammans sjunga lovsång här i avslutningen. Och när vi nu sjunger här tillsammans, så tänker jag att det du brottas med och det som du anar att Gud vill, låt det liksom komma fram och när den här stunden nu är en överlåtelse. Jag tror det är väldigt viktigt med den här överlåtelsen, där jag säger ja Gud, jag vill det som du vill. Så varsågoda och ta plats, ni som leder lovsången. Och efter det så kommer vi att ha en förbön här för familjen. Vi ska ha en förbönstund här för familjen Andersson. Det är helt upp till pojkarna om de vill vara med. Nej, men Henrik och Ulrika, ni kan väl komma fram här och så be missionsrådet att komma vara med i förbönen. Och är det sen flera andra som vill vara med och be? Joakim, du kanske vill vara med och be? Ja. Det är så här att det är ganska tuff situation här nu. På torsdag åker den här familjen till Tunisien igen. Och så här alldeles i slutet av Sverigevistelsen prioriterar de oss. Alltså, det är stort, tycker jag. När jag har lyssnat också på allt som händer och allt ni står i, så jag har tänkt två saker som Gud verkligen har gett er. För det första är det någonting lite grann av Salomos vishet att göra saker och ting på ett väldigt bra sätt. Jag menar, det går ju inte att ställa sig på torget i Sos och sjunga att Jesus lever och så. Det skulle väl vara härligt, men det fungerar ju inte, det vet jag. Men ni har fått så mycket vishet att bygga broar, att bygga ett förtroende. Och det andra, det är uthålligheten. Det tror jag Gud har gett er, en särskild uthållighetens gåva. Så många år och så mycket utgivande. Men nu ska vi be. Anneli, kan du
börja? Ja, tack Jesus för att jag får be för Henrik Ulrika just nu, Herre. Tack för allt de har berättat för oss här idag om den verksamhet de håller på med nere i Tunisien, Herre. Tack för alla dörrar som de har fått öppna. Alla människor, de som får knyta kontakt med nyckelpersoner, Herre. Jag ber att du ska välsigna dem de här dagarna de är kvar här i Sverige, Jesus. Och sen ska du vara med dem på resan ner till Sost. Och vara med dem varje dag. Tack för att du är med barnen också, Herre. Du ger dem styrka och du ger dem kraft och glädje. Tack för att du välsignar dem, Jesus. Amen.
Ja, här vi tackar dig för att vi får be för Henrik och Ulrika och hela familjen nu, Herre. Vi får be om ditt blods beskydd runt omkring dem när de åker iväg här till Tunisien. Tack för den här tiden, alla de här åren de har varit där ute, Herre, och det de har fått så ut av ditt rike, Herre. Och nu ber vi att du ska vara med dem i fortsättningen här nu. Beskydda hela familjen och vara med dem och ge dem de tankar som du vill att de ska ha, Herre. Och öppna de dörrar som du vill att de ska öppna och vara med om att öppna, Herre. Jesus kär, vi har hört så mycket idag om deras olika missionsinsatser som den familjen har gjort, Herre. Och vi ber att du ska välsigna dem nu på ett underbart sätt, Herre. Den tid som ligger framför det här året, Herre. Jesus kär, tack för att du är med dem på allt sätt. Både i stort och i smått. Amen.
Herre, välsigna dem och